Hallå!
Hej!
Hej Peppe och hej Johanna!
Vi spelar in nu när det är kväll i Sverige, morgon i LA. Men, och jag har precis fått ta av mig strumpbyxor och mina alltså, ganska tunga kängor som jag får med hela dagen. Så att mina fötter lever ett så glatt liv. Ni vet, det är som när man tar av sig ett par skridskor efter att ha åkt. Hur lite man än har åkt. Ja, det är så underbart. Det är så mysigt.
Jag hade en pojkvän och han brukade säga att han brukade måla upp en så här fantasi av tänk om man kunde få sitta på toan och så här precis få släppa loss en så här perfekt, inte hård i magen heller, inte lös i magen, men ändå ett litet motståndsbajs som ändå kommer i kombination med att någon tar av en ett par pjäxor som har suttit på hela dagen i kombination med att någon ger en huvudmassage samtidigt som man kanske blir lite avsugen. Allt det här händer samtidigt.
Det är så jag har det just nu.
Men då vill jag genast, Peppe, vilka ingredienser skulle hända i din motsvarande situation?
Åh gud, alltså jag vill ju bara, alltså mig räcker det att vara i fred.
Ja, du är enkel på det viset.
Homeschool i ett år, det
är... Så har det varit, vi har verkligen, det är nästan på dagen ett år sedan skolorna stängde här i LA. Och då jobbar jag ju hemifrån vanligtvis också, min man jobbar hemifrån och vi har en 4-åring hemma. Plus hemskolebarnet. Och det slog mig häromdagen att... Varenda sekund av min vakna tid är det någon som pratar med mig. Det var en massa prat. Och det är som inte, nej, det är inte ens med mig, det är till mig. Folk liksom informerar mig om saker. 100% av min vakna tid.
Saker, olika saker de vill ha säkert, eller vill att du ska göra, eller som du kan stå till tjänst. Förslag på hur du kan stå till tjänst för dem.
Så det är liksom, det, att få vara i fred, det är verkligen min motsvarighet till ditt ex-drömscenario.
Så det är ungefär tvärtom från det som han höll på med.
Jag är i stugan, så på tal om att vara i fred, Peppe, så det är ju en liten flykt från familjelivet jag håller på med. Och igår satt jag i bilen och åkte hit och det tog väl 4 timmar ungefär. Och jag hade bilen fullastad med grejer. Så jag fick ta vår gamla skruttomobilbil. Som är väldigt basic liksom. Det finns FM-radio. Det är det vi har att jobba med. Och då tänkte jag på hur skönt det var. Att dels att sitta i den här stunden helt själv i bilen och köra, men också att inte så behöva välja vad jag skulle lyssna på, för det, den möjligheten fanns liksom inte med den här radion. Jag behövde inte tänka ut något så här, någon spännande podd jag skulle, utan jag kunde bara se, jag satt bara där i bilen och glodde, och sen var det lite FM-radio som kom med lite nyheter jag inte hade bett om, men det var underbart att inte behöva fatta ett enda aktivt beslut på 4 timmar. Förutom bilkörarmässiga beslut.
Jag gör nästan alltid så när jag kör bil. Jag väljer aldrig någonting. För jag hatar, om jag ska lyssna på någonting, alltså en podd eller någonting som jag är intresserad av, då vill jag, det är som, jag vill inte börja se en film som jag inte kan se klart.
Aha.
Så om jag ska köra bil någonstans, så vill jag inte lyssna i 5 minuter på en podd. Då måste jag veta att jag har, du vet, en timme på mig.
Men på en långkörning kan man ju ändå bolla upp.
Jo, men det, alltså, när långkör man? Alltså, du kör, visst, du kör till ditt landställe, men nu är man ju liksom hemma.
Men alltså, jag kan göra...
Jag kör ju väldigt sällan, jag kör längre än en halvtimme.
Jag kan verkligen planera in vecka. Här kör vi ju mycket i Lejon. Jag ska åka till ett av stallen jag rider i. Det tar ungefär exakt 45 minuter utan trafik. Och det är oftast inte trafik den tiden jag kör. Men då kan jag planera in, jaha, den här podden tar 45 minuter. Den kan jag lyssna på vägen tillbaka. Lyssna på den här halvtimmespodden. Och den här korta kvartpodden. Så jag gör liksom ett Tetris med poddar för att få dem och räcka precis. Och det är också noga med vilken sorts podd det är, såklart. Det får inte vara något för sövande, det måste vara något intressant. Men inte för, liksom, det får inte vara skrikigt. Det, liksom, ja, men jag...
det känns som att du lyssnar på nyhetspoddar, Peppe.
Ja, för att försöka verka smart bland andra människor sen.
Ja, men, ja, för att du behöver näring till din smarta hjärna.
Du blir inte lockad av tanken alls på att inte lyssna på något, utan bara sitta och glo.
Men vet du vad, jag känner ofta att det kanske ska vara hälsosamt, för jag märker att mitt liv är fullt av de människor som pratar med mig antingen i podden eller hemma hos oss. Och då tänker jag så här att nej, det skulle vara gott för min hjärna att få vara i fred ibland. Det är typ den stunden när jag går upp från garaget in i huset, den minuten, den är min hjärna i full lugn och ro. Och då kommer jag också på jättemånga tankar. Men det känns också som en sån prestation liksom. Okej, nu hjärnan, nu ska du få ströva fritt liksom. Jag känner att jag orkar inte. Det är bara skönare att fylla på.
Ströva fritt, vad gulligt.
Fast jag tänker när du rider och sådär, då har du ju inte någon lyssning. Då är det ju bara i stunden liksom.
Ja, det är ju verkligen, det är som meditation att rida. Det går ju inte att tänka på någonting annat. Jag tänker att det är väl då som hjärnan får vila. Jag tror man måste göra sådana saker också. Där man verkligen står på ett par skidor eller sitter på en hästrygg. Eller fan vet jag, hålla på en ballett kanske det också.
Spelar en timme paddel.
Ja, exakt.
Ja, eller kör bil i 4 timmar och håller sig i ratten.
Hörrni, jag skulle tala om presenter man har fått av sina män eller för detta pojkvänner. För jag kommer att tänka på en grej jag fick när jag fyllde 40.
Jag är laddad, för jag har en stark känsla av att jag kan ha varit med när den här presenten hände, så att säga.
Och jag har redan FOMO i efterhand, eller man ska säga.
Ja. Okej, det är så här. Jag fyller 40, är väldigt gravid till att börja med. Men om min man tycker synd om eftersom jag inte kan, 40-årsdagen är ju en dag man vill liksom fira med champagne och överraskningsfester och det ska vara stort och maffigt och alla, och man ska vara full. Men det var inte jag, men i alla fall ordnade vi en middag. Min man har liksom bjudit in mina kompisar och bland annat Cecilia och bokat bord på en liksom lite lyxigare italiensk restaurang på gatan där vi bor. Och så sitter vi där, jag kanske, vad kan det vara, 10 personer, 12 personer. Supermysigt och trevligt. Det var på den tiden när man kunde sitta inomhus och äta på restaurang. Ganska mycket folk i borden. David Duchovny satt i borden bredvid, vill jag inflika.
Här är ju den.
En liten bisats. Och han lutade sig faktiskt tillbaka och sa, ja. Happy birthday vid ett tillfälle.
Ja, sexmissbrukare är han inte, dessutom. Tänk vad du har missat. Ja. Han hade kunnat göra ännu mer födelsedagspresent.
Ja, men det var nära.
En rejäl födelsedagshälsning till Petter.
Ja. Ja, det missade.
Om han hade varit din lilla present.
Men han var inte min present just den här födelsedagen. Istället så kommer det in en kvinna någonstans mellan 25 och 30. Hon ser ganska nervös ut, liksom. Märker att hon känner att det här är inte så kul. Men hon kommer fram, hon har en liten, jag vill inte säga en liten sorglig ballong, men det var liksom inte ett knippe med liksom, det var inte knippeballonger från filmen Up precis, utan det var liksom en liten ensam ballong. Och så kommer hon
lite grann som i It kanske. Den ensamma röda ballongen.
Och så ställer hon sig vid mig och får kolla på mig, det här är en kompis eller någon. Jag har väldigt dåligt ansiktsminne, jag känner så att vänta nu, det här är någon jag känner som Magnus har bjudit in och som vi bara inte har träffat så många gånger. Ställer hon sig vid mig och så börjar hon sjunga. Och så sjunger hon en sång som handlar om mig. Och man märker att hon är väldigt obekväm och att hon liksom inte fattar riktigt vad hon sjunger. För hon sjunger så här, Peppe...
På svenska?
Nej,
eller engelska?
På engelska. Peppe likes books. Peppe likes horses. Peppe is a happy person. Okej, hon var sjöng mycket bättre än vad jag sjunger, för jag kan verkligen inte sjunga. Men
Peppe, hon sjöng inte mycket bättre än du sjöng nu, ärligt talat. Det var ju på den nivån ungefär, om vi ska vara helt ärliga.
Okay, det var inte Celine Dion.
Peppe, och det var lite så här. Peppe, she reads books and she likes a horse and she is a mom. Ungefär där någonstans.
Och sen däckar hon över ballongen och skyndar ut igen. Och så visste det sig att det är Magnus som har köpt ett singogram. Alltså en hälsning, en sånghälsning till mig i födelsedagspresent.
Har du ens kvar texten? För den i sig var ju...
Alltså, Magnus hade ju skickat in information.
Texten var ingen, det var inget mästerverk. Nej, precis. Så hon hade fått information, skulle skriva en låttext. Hon, man kanske kan säga att hon hade, vad hade hon lagt ner? En, två minuter kanske på den texten.
Det var ingen mästerverk som hade sytt ihop av informationen hon fått av mig. Hon kände liksom upp...
Hon hade basically skrivit ihop stödorden som han hade gett henne. Och bara satt dem med lite så här hitta på musik till. Eller en egen. Ja. Får jag fråga om du... Har du och Magnus pratat om det här efter? Och hur har liksom... Hur har snacket gått så att säga?
Ja, men det är ju en present alltså. Man kan ju aldrig... Man ska ju aldrig syna en... given häst i munnen, som man säger. Och man vill ju inte vara den personen som är otacksam inför en present, om vi säger så.
Jo, det vill man faktiskt vara. Det vill man vara. Jag vill säga att det vill man vara.
Nej.
Man, jo, det vill man vara. För att jag tycker, nu hade ju i och för sig Magnus ansträngt sig. Men, om en person inte anstränger sig för en person som gillar att fylla år, då ska man inte känna sig otacksam, då ska man vara pissed på den här personen som inte bara kan anstränga sig lite.
Det där kan jag faktiskt hålla med om, för jag känner lite brinnande hat när jag hör om alla män som koketterar med att köpa alla sina julklappar dagen innan julafton eller till och med på julafton. Som om det gör dem extra coola och lite sådär obrytt coola för att de inte bryr sig om vilken sorts presenter de ger åt...
De har så viktiga busy liv så att det där alltså det, barnen och frun, alltså, det hinner
jag inte med. En present handlar ju ändå om att säga, jag ser dig som människa, eftersom vi känner varandra bra och jag tycker så mycket om dig, vill jag ge dig den här presenten. Det handlar ju inte om att rusa in på Akademibokhandeln i sista minuten och ta en bästsäljare.
Alltså, fast jag måste ändå, alltså, det jag ändå måste säga är, alltså för att jag är en person som, jag har svårt att få presenter. Alltså, jag tycker om present, jag tycker om tanken på presenter, men jag tycker att det är så liten chans att jag, där jag är på den här platsen i livet, skulle kunna få en present som jag verkligen känner så här, wow, du vet.
Så jag vet alltså, inte. Johanna, du har fel. Jag vet ju att det finns väldigt mycket saker du skulle bli jätteglad för.
Det är det.
Du räknar inte med
det,
att din omgivning ska snappa upp det.
Om man följer dig på Instagram och kollar på dina stories, då kan man ju skapa sig en ganska bra bild av vem du är som person.
Exakt.
Alltså, det är ju en, du är ju en avancerad person.
Det är inte du som inte kan presentas. Det är inte du som inte kan presentas. Det kanske är... present, the presentee, eller vad säger man?
The presenter.
Nej, men den som ska ge den som ska ge presenten, som, för det tänker jag också när jag så här, Per, inte bara, men titta, jag sprider ju små crumbles överallt vad jag gillar. Det är bara att öppna ögonen så vet du.
Jo visst, men samtidigt så är jag inte säker på, alltså grejer som jag lägger ut på Insta och vi så här, bara kolla in det här, det är inte sånt som jag absolut skulle vilja ha ändå.
Nej, men det är väl den blinkning och din stil och din smak. Det är kanske inte exakt den produkten.
Det är en crumble.
Okej, så ni menar att egentligen så är det jag som inte litar på Fredrik och vad han köper till mig.
Ja,
det är
för
sig,
som
är... i och för sig helt sant. Nej, men då vet jag inte heller, så här, vad kan jag kräva av honom? Han är ju inte intresserad av sådana saker som jag är intresserad av.
Nej, men han kanske är intresserad av att du ska bli jätteglad.
Ja, det är han.
Exakt.
Ja, men jag vet inte om hans... att hans presentgivande skulle jag inte säga är liksom själva tecknet på kärlek när det gäller honom.
Är det för dig är väl frågan?
Presenterna? Absolut inte.
För mig till exempel så handlar, betyder presenter jättemycket, och det är inte att jag måste ha den dyraste liksom väskan. Kan ta den, absolut. Fyller om ett par veckor bara, det går jättebra. Men det är inte det som är grejen, utan det är att det där att jag för mig är att få och att ge är kärlek för mig. Inte enda kärleken, men det är det. Alltså att hitta någon, ge bort någonting så, det betyder någonting, och att få någonting. Så därför, när någon uppenbart inte anstängt sig, och då menar jag inte kompisar, utan jag menar ju ärligt talat egentligen bara ens man. Då kan jag bli lite besviken.
Ja, men jag ska inte säga att jag är ofelbar själv. Det här hände i julas. Jag hade hittat ett konstverk, kan man väl säga, i lera som ser ut som bacon. Ganska stor baconskiva som man hänger. Och då tänkte jag, det här är otroligt. Jag måste ha en baked bacon. Det måste liksom, den, en av sakerna jag har lagt
hur
upp på Insta,
kan det bara, bli? Hur fel kan ja, det bli?
Väggbacon är, alltså, vem skulle inte bli glad för en sån här? Och så lyckas jag lokalisera en väggbacon av den här, det är en specifik kille, en konstnär som gör de här. Åker ut till hans ateljé, köper ett väggbacon och tänker att jag ska ge det här till Fredrik i julklapp. Han kommer bli otroligt glad. Så jag skryter om den här presenten för att...
Just för att värma upp förväntningarna.
Ja, för bara så här, nu ska jag bara veta vad jag har för otrolig present på gång. Jag tänker inte säga någonting. Och jag har även köpt andra saker. Du vet, och pratar om den här... Och hela familjen dras ju med på något sätt i att jag har köpt en otrolig present som... Fredrik blir lite besviken när han får veta att när jag då lägger till någon gång att nej, men hela familjen kommer gilla det här. Det är där. Mm. För då blir han besviken, för han hade innan tänkt att det kanske skulle vara något Bob Dylan relaterat. Kanske någon Dylan-gitarr eller liknande. Så jag bara, nej, det här är... Hela familjen kommer bli lika glad. Så på julafton så är det så här... en andäktig stämning när alla presenter har delats ut och jag går och hämtar väggbacon, för jag har inte vågat lägga det bland de andra paketen. För att tänk om väggbacon går sönder. Så jag liksom kommer, räcker fram med så här stiliga gest. Varsågod, här är den. Och han öppnar. Och det blir tyst. Det var det värsta antiklimax jag har varit med om. Jag bara, det här, ni kommer förstå. Vägrar släppa det. Och nu hänger väggbacon på sin plats på en vägg. Fortfarande ingen som har sagt jag älskar väggbacon mer än vad jag har gjort det.
Jag skulle fylla 36. Hade fått en liten bebis precis. Jag hade varit gravid 9 månader, ni vet hur det är, inte jättekul. Man är liksom världens tråkigaste människa. Och sen när den här bebisen precis kommer ut och det är liksom 3 månader ish, som brukar vara bara hallabaloo hormoner och man, det är bara kiss och bajs och kräks överallt och sådär. Men sen brukar det börja plana ut där lite. Och då tänkte, hade jag räknat så här lite... Så här, någon, lite så här, men vid min födelsedag där någonstans, då vänder det, då är jag liksom tillbaks. Då har bebisen blivit 3 månader och jag är inte gravid längre. Och så här. Oh, jag hade det som milstolpe och bara såg framför mig födelsedagen. Liksom. Allt där hade jag kanske inte kommunicerat så väl till Per som jag alltså, trodde. Jag trodde nog att det var helt uppenbart att det här var en jävla helvete vad det skulle firas. Så då när han frågade så här, hur vill du fira på din födelsedag, så var jag så här, nej men inget särskilt. Och menade så här... Du kan behöva inte ringa in liksom LA's blåsorkester, 30 vita springare och en liksom ha liksom flytta hit Hawaii för min skull. Alltså, men det ska ju, du ska ju förstås skämma bort mig så att det nästan är äckligt. Men det här, det var mycket där som inte riktigt var helt tydligt kommunicerat. Födelsedagen kommer. I samma veva så bor det bor några svenska, vi bor i Los Angeles då. Det bor några svenska grannar bredvid oss. De har liksom ett hus som eller ett rum de brukar hyra ut till svenska artister som är i stan. Där bor Sarah Dawn Finer. I det här rummet då. Hon och Per har jobbat lite ihop. Jag och Sarah Dawn Finer har också träffats lite så här småbekanta. Och hon så strosade ner till oss någon dag. Och bara, ah, vad gör ni på söndag då? Och Per var så här, men vi ska åka till Malibu tänkte vi. Sissan för år så att... Så här. Och hon var så här, ah, men kul, ska jag få haka? Och hon bara, ja det är kul, häng på, det blir jättekul. Så här. Söndagen kommer och då kommer Sarah Dawn Finer hem till oss. Och är så här, när åker vi? Och bara, ah, nej, aha. Vi hade kanske tänkt lite så här, men vi ses där. Men ja, ah, det här var nog säkert hopsnackat. Men det var lite så här, ah, ja okej, okay, ah, men du åker med oss. Aha, okej, okay, ja ah, visst, okej. Okay. Och då var Per så här, som en så här, artig, trevlig person, var så här... Förstås. Alltså, Sarah Dawn Finer kan ju inte sitta och vara nanny åt våra 3 barn i baksätet. Liksom, för, utan då, när Sarah och Per fick sitta, satt i fram då. I baksätet satt jag med den här 3-månadersbebisen. En 4-åring och en 6-åring som bara, nej! Ryckte typ hårtussar i hennes hår. Det kräkte så de bara lät. Och jag satt och försökte bara släcka elda. I framsätet satt Sarah och Per. Och de bara... De hade så trevligt. De bara åkte genom stan och de hade, du vet, inte ett jävla knyst sa någon till mig. Jag hade fullt upp med och liksom bara surra med de här barnen. Helt sjukt i baksätet. Ja, kom vi fram till Malibu. I min värld var det så här, typ att Sarah och Per höll varandra i handen och så här, skippity hoppade längs med stranden i solnedgången. Bakom gick den bruten kvinnan med de här tre barnen som bara, du vet, de bara konstrade och bara slogs och skrek och du vet, tuttar som läckte och ammades och liksom jag hade ont och det var hemskt bara, nej. Och så där fortsatte det liksom hela dagen att det var liksom Per var, så han var så lycklig och glad och han hade så trevligt med Sarah Dawn Finer. De hade det så mysigt och jag bara konkade och slet på så här packning och picknick där bakom. Ja, på kvällen sen då var Per så här, hade du en bra födelsedag? Och jag bara Jag var så jävla ledsen alltså. Jag var helt förstörd över hur besviken jag var. Det var inget planerat heller. Det var bara att vi skulle åka till Malibu och att jag fick bortglömt min egen födelsedag. Ja, men sen brukar Per vilja lägga till det här är historien också som också är sant, att helgen efter så gjorde han om och gjorde rätt med besked. Herregud vad jag blev firad då. Men det var liksom besviken som var något så... det var så... Det var en så eländig känsla.
Men det är väl det där som är svårt. Om man är vuxen och kräver stort firande så måste man vara tydlig med det.
Ja, men det gäller väl det mesta i livet. Utgå från att folk inte kan läsa ens tankar.
Men jag tycker verkligen det här med alltså så här, att man har all jävla rätt i världen att bli besviken på skitpresenter. Jag tycker faktiskt det.
Men jag tänker, speciellt om man har levt ganska länge tillsammans med en person och den personen vet att det presenter är viktigt för en. Då handlar det ju bara om obrydhet. Att alltså att ens partner inte... Ja, men det är inte så viktigt för hen att man ska vara... Att göra en glad. Det är bara lättja i så fall.
Jo, men det gäller väl att kolla av. För jag kan inte tycka att... Alltså jag har inte samma känslor för presenter som ni har där. Jag blir väldigt glad av att köpa presenter till mig själv. Men jag kan... Nej, jag håller inte med där. Jag förstår er och jag låter er tycka så. Men
jag ska säga att det handlar egentligen inte så mycket om... att man ska liksom få den perfekta presenten eller liksom få, som sagt, det är verkligen inte det, men jag blir så här jätteglad av att någon, det här ansträngningen att jag får vara liksom i någons totala liksom ljus spotlight är, tycker jag, en underbar känsla. Då känner jag mig älskad.
Hörrni, vet ni vad jag har sett?
Nej.
Hur ska ni kunna veta det? Jag sett den dokumentären, första avsnittet av Allen vs. Farrow. Alltså den här Woody Allen, Mia Farrow-dokumentären.
Oj, oj, oj.
Åh, bra, du tar upp det, för den har jag velat prata om.
Åh, vad bra, då ska vi prata om det nu. Jag läste Mia Farrows biografi för säkert 15 år sedan. Visste knappt någonting om henne. Och det var på den tiden innan sociala medier och människorna nu läste böcker. Och tyckte det var så bra så jag läste om den flera gånger år efter det. Så det här är en historia jag verkligen kan. Mm. Och hon var ju gift med Frank Sinatra när hon var lite på 20 och han var drygt 50. Och inte så länge, men en tid. Jättespännande. Mm.
Följer du henne på Insta? Det lär du göra.
Ja, jag gör det.
Det känns som att ingen har levt mer än vad Mia Farrow har. Hon har varit med om
verkligen.
Allt. Hon har verkligen varit otrolig.
Och så har hon liksom gjort det genom ett, på något sätt, ett sånt intellektuellt lugn. Alltså någon slags värdighet också. Och hon känns också som en, hon känns som en person som Angelina Jolie vill vara. Alltså en god person utan att... Nu vill jag inte kasta någon skugga över Jolie, men en person som inte har gjort saker for the gram liksom, utan som verkligen har gjort det för att hon är en, kanske det är en generationsfråga också. Hon vill verkligen göra världen till ett lite bättre ställe.
Hon känns också kanske lite galen. Alltså vem kan, who can blame her? Alltså hon har haft ett liv. Men,
fair enough. Ja, hon är väl att ha så många barn liksom ensam. Och, ja, men jag får göra det samma. Hon är lite galen. Det som jag tycker är intressant med den här dokumentären är att nu måste det väl ändå vara den sista spiken i kistan för Woody Allen. Alltså han har ju varit en sån. Jag tänker att han klarar sig till och med genom MeToo. De har anklagelser om att han, för de som inte vet så är alltså Woody Allen och Mia Farrow var gifta i 12 år. Och ändå var aldrig gifta, men de var ihop i 12 år. Och de har ett gemensamt adoptivbarn. Johanna, du får korrigera mig om jag säger fel nu.
Och de bodde länge så att de bodde aldrig ihop, men de bodde på varsin sida om Central Park i New York, och så brukade de blinka med lamporna åt varandra för att visa att de älskar varandra. Och så upptäckte hon, deras relation tog slut i och med att Mia Farrow upptäckte en massa polaroidbilder av sin adoptivdotter, inte Woody Allens adoptivdotter, men en dotter som hade levt i samma, men som hade levt med dem i den här relationen i 12 år. Hon var liksom, hon 21 år vid den här tillfälle, men det här är situationen vi ser, det börjar mycket längre, där han hade tagit nakenbilder, och som Mia Farrow själv sa, det här var liksom inte playboybilder, det var snarare hustlerbilder, alltså pornografiska nakenbilder på henne. Och senare så anklagade Mia Farrows och Woody Allens gemensamma adoptivdotter Woody Allen för att ha liksom förgripit sig på henne när hon var 20 år gammal. Hon berättade det här när hon var 20 år, och så hon berättade om den här historien gång på gång sen dess. Men Woody Allen har aldrig blivit liksom, det har varit en hemlighet som alla har vetat om, och liksom det har stötts och blötts, men folk har ändå sagt, jag menar Scarlett Johansson och en massa andra kändisar har ändå fortsatt göra filmer med honom. Han har liksom aldrig blivit, han har varit en för stor ikon inom film och liksom den här intellektuella New York-världen för att riktigt bli fälld eller dömd. Man har liksom valt att låtsas som det här aldrig har hänt förrän, tror jag verkligen nu. Jag tror att den här dokumentären kommer att göra att folk är tvungna att ta ställning, och att MeToo faktiskt har gjort att vi måste tro på kvinnor. Alltså ingen iscensätter någonting sånt här. Han försökte ju, när de här anklagelserna som mot han ska förgriva sig på det som ensamma dotter, avfärde han med att det här är bara att Mia Farrow är bara en kvinna som har blivit sårad, och en bitter kvinna som försöker ge tillbaka för att han lämnar henne för en yngre kvinna och hennes adoptivdotter.
Vad är det i dokumentären som får dig, alltså som är nytt eller som kommer sätta honom i ännu sämre dag? Eller varför tror du att det är hans, det här blir nådestöten liksom? Varför tror du det?
Jag tror att för det första tror jag att det är tiden just nu. Alltså vi har kommit, MeToo har på något sätt etablerat sig, och vi har liksom snackat högt om att vi måste tro på kvinnor. Och så tror jag också att alla, och att det vittnesmålen, hon, alltså han, där Dylan Farrow, alltså deras, den här dottern som anklagar honom för övergrepp, hon har skrivit texter om det här och pratat om det hur länge som helst. Men jag tror att det finns något väldigt mäktigt, liksom kraftfullt i att göra det på film, alltså göra det som en dokumentär, att man verkligen ser, det finns otroligt, de har otroligt mycket filmklipp från när barnen var små och Woody Allen med barnen. Sen kan jag säga att den här dokumentären är klippt lite så att man ska suggestivt, så man ska liksom, den är inte klippt på ett helt neutralt sätt tycker jag. Men de intervjuar också många familjevänner och nannies och typ lärare och alla liksom psykologer och folk, alla liksom, många av de här som uttrycker, har uttryckt sin oro för, eller vittnar om att Woody Allens relation till det här barnet inte var helt okej. Okay.
Men det är ändå så sjukt bara liksom att det ens finns den här sortens anklagelse, bara att han har liksom blivit ihop med sin dotter, alltså att det ändå är så, ja men det...
Det här är ju inte något nytt, det här har ju diskuterats jättelänge och... Och jag tycker att han har ju redan tappat allt det där sen tidigare. Det är ju ingen som ser hans filmer nu. Alltså han har ju redan blivit av med det. Jag tycker snarare att den här sortens dokumentär plus den här Britney-dokumentären nu som alla pratar om, att det är en ny sorts dokumentär, känns det som, på det sättet att det är ingenting nytt som kommer fram egentligen, utan det handlar bara om att man ska säga gott sig åt folks olycka. Jag förstår liksom inte riktigt vad de tycker att de ska bidra med. Alltså om man jämför med dokumentärer som har kommit förr, så lärde man sig kanske någonting, eller vet man fick en bredare syn på någonting. Här är det ju snarare att här är det vinklat att Woody Allen, kollar vilket äckel han är. Eller du vet, och preaching to the choir, för att de som ser den här dokumentären, det är ju inte hans fans ändå. Utan det är ju de som redan tycker att han är ett äckel.
Ja, eller de som kanske inte känner till, eller som ändå som inte har liksom någon relation.
Ja, jag vet inte varför de skulle se den här då plötsligt. Bara, vad är det här för konstig historia? Då är jag svårt att
tro. Nej, men man kanske vet att det finns någon ikonisk snusgubbe. Men gud, är det så här idag?
Men det är lite grann som så här, nu har jag inte sett Estonia-dokumentär, men jag tänker mig att det är lite grann samma, att man vill sitta och förfäras, och då ser man någonting som man vet att man kommer förfäras av.
Men är det verkligen så?
Nej, jag vet inte. Det är bara min känsla. Jag känner så här att det är så många som pratar om den här Britney-dokumentären, och jag säger, jag vill inte se den. Och
nej, fast jag
tycker det som borde diskuteras är väl kanske vilket as Justin Timberlake är och alltid har varit. Och det, det hade kunnat få komma ut tidigare. Men ge mig en dokumentär om vilket as han är i så fall. Ge mig inte en dokumentär om hur synd är om Britney, för det vet jag ju redan.
Fast du är också extremt insatt i populärkultur, och jag tror faktiskt, jag tänker att diskussionen kring just Woody Allen i den här dokumentären, fair enough att det kanske är lite liksom slaskigt att kolla på den, jag är kanske inte för intresserad, men jag tror att den också handlar om hur vi har förlåtit män så otroligt länge för att de har varit framgångsrika, också för att vi har älskar dem så mycket. Vi älskar liksom, jag tror att samma sak gäller Michael Jackson, och så många vägrar att liksom tro på de människor, liksom de vuxna män, men då som hävdar att han förgriper sig på dem, eftersom vi själva har investerat så mycket känslor i de här artisterna eller konstnärerna, och det kommer fram något fruktansvärt hos dem, berör det nästan oss som personer, det liksom, det smutskastar oss, eftersom vi har knutit så många minnen och så många fina stunder till de Michael Jacksons musik, eller
så handlar det bara om att man inte orkar liksom göra det personligt. Man säger ja, men alltså det är väl den där diskussionen igen, om man måste liksom, om eller om inte man ska särskilja verket från konstnären.
Verk och person.
Ja. Mm. Och jag kan ju tycka faktiskt att det är omöjligt att särskilja, därför att det hänger ju ihop, alltså hur mycket man än vill att den ska, varje gång jag lyssnar på Michael Jackson nu, då kan inte jag njuta av musiken. Men alltså jag kan inte, det sitter som ett filter. Och Woody Allen, absolut, om jag hade kollat på hans filmer, vilket jag inte...
Ja, men det är inte... Jag skulle inte dra fram någon R. Kelly-låt.
Nej, men jag kan tycka att det är väldigt, väldigt tråkigt med R. Kelly, för att det finns ju så mycket bra, och Michael Jackson för den delen. Men det finns ändå där, och jag kan inte liksom... Jag tycker att det är så här, det är att göra det jävligt lätt för sig att säga att det har inget med verket att göra. Men de skulle på det var så här FN-dagen här för ett tag sedan, höstas någon gång, så skulle dotters klass sjunga någon låt. Då hade musikläraren valt en Michael Jackson-låt. Och jag tycker att
det är sant.
Jag tycker att jag var liksom, sen av oklar anledning så blev det liksom väldigt småskaligt det här.
Typ Black or White eller vad?
Nej, Heal the World tror jag. Och jag fattar det. Det är en otrolig låt. Det är fan en av de bästa låtarna någonsin. Men jag var så på vippen att mejla skolan och bara säga, hur fan tänker ni alltså? Ska ni låta en pedofil? Sen kan man ju, nej, han är kanske inte dömd pedofil, men vi har ändå starka liksom anledningar att tro att det finns. Det är inte helt liksom fräscht det här. Och då ska vi sjunga det. Barnen ska sjunga låtarna. Ja, nej, det är en låt och det kanske inte något med honom att göra. Men för mig går det faktiskt inte att särskilja. Jag tycker inte det. Det är, liksom, det är ju klart att man vill kunna göra det. Men nej, om konsten då kommer från den här sortens längtan och begär och liksom... av liksom sjukhet.
Ja, det där är ju en väldigt aktuell diskussion i Sverige med rappare som grips för brott och allt vad det är. Ja. Inte bara rappare, men
ja, men det kan jag ändå tycka är så här, det är ju inte alltså så här, sen finns det även här en skala. Om man är liksom kommer från den världen, bara, nej, ja, då kanske man är inte jättechockad när nu att han rånar en bank, för det kanske man, det kanske var part of the package på något sätt.
Ja, men det är ju viss skillnad på pedofili och ett litet knarkbrott.
Ja,
eller ett litet
knarkbrott kan jag leva med. För min del, det är inget större problem faktiskt.
Alltså, jag kan hålla med om att Michael Jackson och Woody Allen har varit otroligt begåvade, liksom kulturella genier. Men de har ju också, de är ju inte de enda duktiga musikerna och liksom filmregissörerna och skribenterna. Ursäkta. Men jag tänker att de tar ju också upp plats för någon annan att synas. Jag menar, om de här människorna kan stiga åt sidan, finns det kanske plats för en motsvarande minst lika begåvad kvinnlig artist att synas, eller kvinnlig manusförfattare och regissör. Jag menar, det är inte så att there can be only one, och när Michael Jackson, man inte kan lyssna på Michael Jacksons musik eller säga Woody Allens filmer, då är det slut på filmer och musik. Alltså det finns alternativ.
Jag vet, men det är ändå så här... Det är ändå något med det där, liksom, alltså Michael Jackson får man ju ändå säga är en liksom ändå bättre. Det finns bra musik, och så Michael Jackson är ju ändå liksom på en liten kluster högst upp som ändå har något, gjort något jävligt unikt liksom, verkshöjd för sin tid och så vidare. Men det är ju konstigt att det ofta, så ofta hänger ihop med något så trasigt och fel. Eller något så trasigt i alla fall. I det här fallet fel precis. Också. Men sen finns det ju de som bara är liksom trasiga.
Men jag tänker också på Bill Cosby som banar så otroligt mycket väg för liksom svarta. Det är ju Black History Month här i USA nu ännu i några dagar. Och han banar ju otroligt väg och hade sitt eget TV. Att en svart person kunde ha sitt eget TV-program och bli så älskad av så många och nå ut också till vita tittare. Det var ju någonting fullständigt unikt. Mm. Och när han visade sig vara en förövare av klass, hur många kvinnor? Det är 53 kvinnor som han nu som anklagar honom för att han liksom systematiskt ska ha drogat och våldtagit dem. Är det ju liksom en... Det, jag kan förstå att det är svårt med verk och för att han gjorde ju någonting, men precis som du säger, Michael Jackson gjorde någonting otroligt viktigt och stort och liksom stod i främsta ledet, och ska då liksom det han har gjort på något sätt speglas över de som följer i hans fotspår och gör det svårare för dem att ta sig framåt?
Nej, men alltså det ska ju inte ta ifrån vad han har gjort, och nu, hans musik är ju fortfarande otrolig och Bill Cosbys liksom del av hans gärning har ju ändå gjort så och så, men de får bära det tillsammans med resten av skiten liksom. Det går inte att sätta liksom personen i en liten glaskupa och sen det de har gjort i en annan, för att det har liksom skitiga filtret över sig. Har vi något kvinnligt riktigt jävla praktas? Alltså av den här digniteten.
Vi får aldrig glömma Mona Sahlin. Och, alltså, kom ihåg när hon köpte en Toblerone.
Toblerone.
Det var en jävla
dag. Det är inte okej alltså. Hon ska ut.
Nej. Det är hon och Bill Cosby.
Bära skammen resten av sitt liv. Innan vi slutar kan du väl göra veckans trendspaning. Vad ska vi tänka på liksom? Hur ska vi klä oss? Hur ska vi inreda våra hem? Vad ska vi tänka på i vår?
Men då säger jag två saker. Top of mind. Mm. Jag har ju haft en besatthet av Argentina och gauchon. Jag vet inte hur länge. Jag
googlar
bilder. Många år.
Det är... Har jag nämnt att
jag kan inte knappast höra talas om det här. Alltså. Men du har väl ridit där på en jävla häst över liksom... Mm. Usch alltså, eller usch vad underbart, men det är det jag har i mig. Jag vill ha den här hatten, jag vill ha skarfsen, jag vill ha liksom en vit, lite så här ruff bomullsskjorta, och jag vill ha hästen, och så ska jag bara rida ut i evigheten. Men jag känner ändå att äntligen så finns ju gaucho, när det inte bara jag som älskar gauchomodet, utan nu får ni lita på mig att nu kommer gaucho. Skarfsen ser vi ju till höger och vänster hela tiden. Men vi lägger på hatten, vi lägger på liksom någon slags lång ullrock.
Men hur gör man då med skarfsen för att inte se ut som en liten scoutledare?
Ja, men du får gärna se ut som en liten scoutledare. Det går så bra så.
Nej tack.
Jo,
nej,
men
tack.
Du behöver ju inte ha liksom en grön skjorta och så här vattenkammad sidbena. Du kan ju bara...
Jag har så svårt att se att jag skulle kunna sätta på mig en liten scarf. Antingen jag skulle se ut som ett, en liten scoutledare, eller två, en liten tant som är på väg till sin kyrka för att ordna lite kaffe och fika åt de andra tanterna med skarf.
Ja, men vi får jobba på detaljerna. Jag kommer i alla fall inte upp. Nummer två, den tar jag från min egen källare. Nej, men jag håller på att renovera badrummet och gör det med... Ja, jag köper allt på Blocket helt enkelt och sådär. Och det tänker jag där med hållbar renovering. Alltså jag tror att det här med att så här vräka ut, det kommer vara en sån skammegrej alltså, inom kort. Det här med att liksom vräka ut ett kök som är liksom 5 år gammalt och så. Det är så här, det kommer vara inte något man är så här, vi ville ha liksom lite en annan finish på luckan, så vi bara in med ett nytt kök. Det kommer bli sån skamning på det. Och
nu kommer jag med en liten dubbelspaning.
Jaha.
Min spaning är så här, att efter veganer, ni vet, som om man är vegan så pratar man om att man är vegan. Ståuppkomiker, för om man är ståuppkomiker då pratar man om att man är ståuppkomiker. Då kommer hemma badrumsrenoverarna.
Jaha.
Då pratar man om att man renoverar ett badrum, helst på väldigt låg budget. Jag har just genomlevt, eller vi har alla som följer Hanna Hellqvist, hennes badrumsrenovering. Oj vad det har pratats om den. Nu kommer du och bara tar över när hon precis har slutat. Så mycket badrumsrenovering till billiga priser.
Jag ska säga,
min... jag vill gratulera er alla och beundra er.
Nej, men vet du, den blev inte billig, för istället vet du vad jag har gjort istället. Alla pengar jag har tjänat på att köpa mina grejer på Blocket har jag istället lagt på en riktig jävla dunderdusch. Alltså jag har köpt en sån här Orbital
System. Den här som återvinner vatten.
Ja, en rymddusch.
Vattenfallsduschen, är rymdduschen?
Nej, det är en Orbital System heter den. Alltså det är som den har ett eget litet vattensystem. Så jag kan stå i den här duschen och duscha i 2 timmar om jag vill. För det är bara samma vatten som har sitt eget lilla reningsverk och går runt.
Underbar. Kan du kissa i duschen också?
Ja, det skulle jag kunna göra. För den har, den...
Och så renade kisset. Ja, det är som en golden shower.
Det finns inget renare än kiss.
Kan vi sluta på den här on this note? För att jag måste verkligen gå nu.
Ja. Vi säger så. Bra sagt. Bra
snack. Vi hörs snart.
Bra snack.
Ja. Bra. Hej då. Kram på er.
Hej då.